förra veckan i söndags, då kände jag att vi skulle tala om den heliga ande. Och jag kom inte ifrån det. Så det blir den heliga ande idag också. Det är så mycket att säga om den heliga ande. Jag ska läsa ett par stycken först innan vi börjar det här. Det är Jesaja kapitel 44. Just det. Jesaja 44. Och vers 3. Jesaja 44 i vers 3. Och det står så här: Ty jag ska utgjuta vatten över dig, över dig som törstar, och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande. Det finns ett ord här som är ytterst viktigt, och det är det här ordet törstar. Törstar. Jag är väldigt törstig just nu. Men det är samma med den heliga ande. Hur törstiga är vi? Hur många dagar klarar man av att inte ha vatten? Inte många. Och just den där törsten växer och växer. Och Herren vill ha det så att törsten efter honom växer och växer och växer. Jag måste ha mer. När man har mött Herren, då är det sålt, som jag brukar säga. Jag måste ha mer. Man klarar sig inte med det som man har upplevt. Man måste ha mer av honom. Det går inte annars. Och det är samma med det heliga ande. Jag måste ha mer. Och man törstar. Vi läser också här i Johannes evangelium ett stycke här. Det är Johannes 7. Johannes kapitel 7. Och verserna 37 till 39. Johannes 7, 37 till 39. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: Om någon törstar, om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Som skriften säger, detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Till anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Varför blev den helige ande utgjuten? Därför att Jesus var förhärligad. Anden kunde inte komma ges ifrån himlen innan Jesus innan han blev förhärligad. Det väntade för det. Sen när Jesus blev förhärligad i himlen, då kunde han sända den helige ande. Men det här ordet igen här. Om någon törstar. Hur törstig är vi? Klarar vi av att leva som vi har det? Utan den helige ande, klarar vi av det? Hur törstig är vi? Jag kan inte leva utan dig. Och vi läste förra veckan Galaterbrevet 5:25. Vi behöver inte läsa det. Men det talades om att leva och vandra i anden. Att leva och vandra i anden. Och det här är så viktigt. Vi är kallade att leva i anden och vandra i anden. Att låta den heliga ande styr allting i våra liv. Och man hör väldigt mycket av predikningar. Och när man har blivit så gammal som jag, då har man hört mycket. Men ett problem är att man glömmer det. Man hör det. Och så glömmer man det. Man hör det igen, så glömmer man det igen. Eller det fastnar inte riktigt i mig första gången. Det är så viktigt det här med den heliga ande. Det är för, som jag har skrivit här. Gud har gjort det så att vi har blivit helt beroende av den heliga ande. Det är lite svårt för oss. Det är för att vi vill kunna någonting. Vi vill kunna vara lite oberoende och inte helt beroende. Eller hur? Man vill vara lite oberoende. Jag kan det här. Och jag vet vad som står i Guds ord. Och jag lever efter det. Och jag lever i bön. Och jag kan det här. Men det är så att Gud har gjort oss beroende. Vi är fullständigt beroende av den heliga ande. Vi behöver se med våra andliga ögon. Vi har andliga ögon. Och vi behöver kunna se genom andens uppenbarelse. Vi kan inte leva utan det. Utan att den heliga ande talar till oss. Och vi ser och förstå som vi aldrig hade sett och hört förut. Nu se. Det var han hette nu. Men när Jesus barn för honom, han fick sin syn. Nu ser jag. Nu, jag såg det inte förut. Men nu ser jag. Åh, vad vi behöver. Det var någon som sa förra veckan att Vi ska inte ha upplevelser. Tyvärr håller jag inte med det. Man söker inte bara efter upplevelser. Men man kan inte. Det bara händer. När man vandrar med Herren så blir det upplevelser som vi har. Det är inte bara som en någonting så här. Utan det är någonting levande. Det är en upplevelse som jag har. Jag glömmer aldrig den första upplevelsen jag hade. Det förändrade hela mitt liv. Så var inte rädd. Var inte rädd att uppleva någonting. För i vissa områden av så kallad kristendom. Det är inte det egentligen. Då måste man ha upplevelser. Av det ena och det andra och det tredje och det fjärde. Men det finns sann erfarenheter, upplevelse av Gud. Det skulle vara ganska torrt om han var bara ett namn. Eller bara någonting att läsa om. Det skulle vara ganska tröttsamt om jag får säga så. Han är en levande verklighet. Jag vill lära känna honom. Jag vill ha upplevelse av honom. Amen. Det är underbart. När han kommer in i ens liv. Då kan man säga, Herre, jag har upplevt dig. När jag har sett dig. Seende, att se honom, det är en upplevelse. Det är det. Han har gjort oss fullständigt beroende. Och han har gjort det genom den nya födelsen och det andliga liv. Alltså nu har vi fått ett nytt liv. Du har fått ett nytt liv. Jag har fått ett nytt liv. Vi har fått uppståndelseliv i oss. Och i det livet, i det andliga livet, har vi ingenting att komma med. Har ni någonting att komma med? inte jag. Jesus sa, utan mig kan du ingenting göra. Det vill säga utan den heliga ande. För det var den heliga ande som ledde Jesus. Och Jesus var beroende på den heliga ande. Nej, utan mig kan du ingenting göra. Du är beroende, Colin. Jag har gjort dig beroende i den nya födelsen. I den nya födelsen, i Kristi liv, i den uppståndna livet har jag ingenting att komma med. Gud har gjort det så att jag måste vara fullständigt beroende på honom. Och det är underbart. Eller hur? Det står i Romarbrevet 8, vers 4, att vi ska leva i anden, inte i köttet. Alltså, det går inte att leva i båda. Antingen lever jag i anden, eller lever jag i köttet. Vad är köttet i det här sammanhang? Jo, det är mina försök. Jag litar på vad jag kan. Jag försöker leva det kristna livet. Jag försöker vara en god kristen. Jag försöker. Men det är köttet. För jag kan inte. Ja, det är köttet. Man kan inte både leva i anden och leva i köttet. Antingen måste jag ge upp anden eller ge upp köttet. Korset är det köttet korsfästs. Det köttet korsfästs. Vi behöver uppleva att vi dör i Kristus på korset. Vi behöver dö många gånger. Men det måste vara en första gång. Det är där han tar mitt kött på korset. Den förmåga som jag har att leva det kristna livet. Den förmåga jag har att tillfredsställa Gud när jag försöker göra det bästa. Ingenting tillfredsställer Gud. Det finns bara en. Jag ska inte säga en sak. Det är bara en som kan tillfredsställa Gud. Och det är sonen. Hans son, det är det enda som kan tillfredsställa honom. Jag kan absolut inte göra det. Det finns ingen möjlighet att jag kan tillfredsställa fadern. Det är bara Jesus. Det finns ingen annan. Det liv han levde, det var ett perfekt liv. Ett heligt liv. Ett liv beroende på heliga ande. Han tillfredsställde faderns hjärta, tillfredsställde. Därför han gjorde sig själv beroende. Han gjorde sig själv beroende på den heliga ande. Vi kan försöka, men vi lyckas aldrig. Så lev i anden, inte i köttet. Vi ska läsa i första Korinthierbrevet kapitel 3 här för ett ögonblick. Första Korinthierbrevet kapitel 3 från vers 9. Första Korinthierbrevet 3 och ifrån vers 9. Paulus skriver så här. Ty vi är Guds medarbetare. Jag ska stanna där ett ögonblick. Lyssna till vad Paulus sa. Han sa, vi är, vad står det här? Vi är Guds medarbetare. Medarbetare. Vi arbetar med Gud. Så många av oss säger, och jag har sagt det och kanske fortfarande säger det ibland. Jag tjänar Gud. Jag arbetar för Gud. Det gör jag inte alls egentligen. Jag arbetar med honom. Jag samarbetar med honom. Det vill säga, utan den heliga ande kan jag inte samarbeta. Eller hur? Vi arbetar inte för honom. Om vi arbetar för honom, ja, då är det mina tankar och mina bestämmelser eller beslut som kommer in i bilden. Nej, jag är medarbetare. Jag är en medarbetare. Han vill komma till mig och säga, Colin, jag vill samarbeta med dig. Du vet inte vägen. Du kan inte det här. Jag är din medarbetare. Du arbetar inte för mig. Du arbetar med mig. Om vi inte arbetar med honom, då vet vi inte vad vi ska göra. Vi vet inte vägen. Vi vet inte vad han säger. Alltså, det är så viktigt. För jag tror i Guds församling idag att det finns många som arbetar för Gud, men väldigt få som arbetar med honom. Vi tänker, ja, vi kan. Jag har gjort det här så länge att jag kan göra det nu. Nej, vi kan inte. Vi kan inte. Faran är att när vi gör någonting gång efter gång efter gång hela tiden, att det kan bli lite nonchalant. Jag kan det här. Jag behöver ingen hjälp. Jag arbetar för honom. Nej, det gör du inte alls. Om du inte är en medarbetare. Det är Herren pulls the strings, leder och säger vad som ska göras, när den ska göras, hur den ska göras. Han är min medarbetare. Och jag är hans medarbetare. Vi arbetar tillsammans. Jag är beroende på honom. I don't give the orders. He does. När jag arbetar för honom, då är det kanske jag som ger order och säger hur det ska bli. Men Gud är min medarbetare och jag är hans medarbetare, så måste jag vänta och säga, far, jag vet inte vad jag gör här. Men om jag gör en sak gång på gång på gång på gång, så kan det vara en form till sist. Men när han medarbetar med mig och jag medarbetar med honom, då blir det aldrig en form. Det blir ett liv. När vi är medarbetare. Ja, vi fortsätter. Jag menar inte att tala så länge över just den versen. Men efter den nåd i vers 10 som Gud gav mig, att jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, Jesus Kristus. Ingen annan grund. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, ska han få lön. Men om hans verk bränns upp, ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Det är så viktigt det här, att det finns en grund. När vi är på nytt född, så har vi fått en grund i våra liv. Och den grunden är Jesus Kristus. Den grund är inte en undervisning. Den grund är inte något som vi praktiserar. Den grund är en person. Ingenting annat. Grunden i våra liv måste vara och är Jesus Kristus. Och han ska vi bygga på. Det vill säga, han ska den helige ande bygga på tillsammans med oss. Du förstår, den helige ande behöver en grund att bygga på. För meningen med våra liv, det är att vi ska förvandlas. Den helige andes arbete i våra liv förvandlar oss till Jesu avbild. Han är inte bunden, men han verkar på den sanna grunden på Kristus. Han måste ha den grunden. Den helige ande kan inte bygga någonting om inte han har en grund att bygga på. Och den grunden är Kristus. Alltså, om vi försöker bygga på grunden själv och vi tar hö, strå och det andra, det är någonting, det är en grund som inte den helige ande kan bygga på. Den helige ande kan bara bygga på Kristus. Han som är min grund. Om vi lever i köttet, då har inte den helige ande någonting att bygga med, att bygga på. Det är bara när vi lever i anden att den helige ande har någonting att bygga på. Och det är Kristus. Han bygger på Kristus. Kristus växer till i våra liv. Förvandlingen sker steg efter steg. Kristus växer i oss allt efter den helige ande bygger honom i våra liv på grunden. Alltså, den helige ande igen. Det är han som gör det. Jag är en medarbetare. Jag säger ja till den helige ande hela tiden. Om jag säger nej, jag är inte säker, jag vill inte gärna, då har inte den helige ande någonting att säga och han bygger ingenting. Så det är väldigt viktigt det här. Vi försöker bygga. Vi vill vara kristna. Vi vill vara en bra kristen. Och vi försöker bygga genom vad vi kan anstränga oss att göra. Vi försöker göra det vi anstränger oss. Men det är köttet, om det kommer från mig. Allt som kommer ifrån mig är kött. Allt som kommer ifrån den helige ande är liv. Så det är väldigt lätt egentligen. Och säga, vad är köttet? Helt enkelt är det mig. Guds största problem, som någon sa. Vad är Guds största problem? Det är mig. Vi tänker det är andra som är min största problem. Det är pastorn som är min största problem. Det är han eller det är hon. Eller, ja, du vet vad jag menar. Jag har massor med problem. Min största problem är mig. I vandringen med Kristus. I vandringen i den helige ande. Du har inget annat problem som är större än dig själv. Jag är mitt största problem. För jag försöker. Jag vill låta mitt liv komma in. Jag vill behaga Gud. Jag vill vara accepterad av honom. Jag försöker. Men i alla mina försök händer ingenting. Det är bara köttet som lever. Antingen är det köttet eller är det anden. Anden ger liv. Köttet ger död. Det är sant. När det gäller det andliga livet, köttet är lika med död. Men anden, när vi lever i anden, så finner vi att vi har liv. Och anden börjar arbeta på den grunden. Kristus i oss. Och vi ser Kristus växa mer och mer. Inte därför att jag försöker, utan att den heliga ande är där. Han har gjort mig en mer arbetare. Jag säger ja, jag säger ja. Och den heliga ande, han säger halleluja. Colin säger ja, han vill, han längtar. Han törstar, han säger ja. Och den heliga ande, han går till verket. Men inte på köttet. Han kan inte bygga någonting på köttet. Han kan bara bygga på han som lever i mig. Han som är grunden, Kristus. Halleluja. Försök inte i dig själv. Du vet hur det går till. Du försöker behaga Herren. Jag har läst det, liksom folk har sagt det till mig. Så här, så det ska jag göra. Jag försöker. Även i predikan som det här, du hör att Colin säger det här. Och du går hem och säger, Colin har sagt det, eller Herren har sagt det. Så här ska det vara. Och så går du hem och försöker göra det. Nej, alltså det måste vara den heliga ande som ger liv. Som ger uppenbarelse. Så att vi ser vad Herren säger. Vi måste uppleva djupt in i vad Herren säger. Annars kommer vi inte att förändras. Men när vi säger ja till den heliga ande. Kom heliga ande. Ta din plats i mitt liv. Du har den första platsen. Jesus ska ta den första platsen. Men när han tar det, då är det samma egentligen med att den heliga ande får ta den plats. Han är Jesu representant här på jorden. Så när Jesus blir Herre, det är genom att den heliga ande blir Herre. Halleluja. Vandra i anden. Som Gurbit har talat så här. Det är en vandring i tro. Att vandra i anden. Att vandra i den nya människan. Att vandra i uppståndelseliv. Det är en vandring i tro. Hur ska jag leva det övernaturliga liv? Hur ska jag leva andens liv? Hur ska jag leva det? Jo, hur ska jag leva uppståndelseliv? Genom tro. Det är det enkla svaret. Genom tro lever jag detta liv, uppståndelseliv. Det är inte att jag gör massa saker, utan jag har denna intima relation med Jesus, det jag tror. Han förökar tro i mig. Tro förökas inte genom att jag tror på tro. Det finns många som tror på tro. Min tro är så stark att nu kan jag tro på det. Att vad som helst kan ske. Nej, 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 nej. Aldrig i livet. Han ser till att min tro växer. Det växer i och med att jag relaterar till honom. Jag umgås med honom. Jag ser honom mer och mer. Han gör under mer och mer i mitt liv. Och jag ser, och min tro växer. Utan att jag försöker göra en massa saker. Jag har gjort det. Jag vet vad det är att försöka göra en massa saker. Och försöka bygga upp tro själv. Och det har inte fungerat. Det är han som förökar min tro. Utan att jag säger, Herre, jag kan göra det här. Jag fixar det här. Jag är inte beroende på dig i det här. Yeshua. Du är beroende. Han skapar större tro. Han förökar min tro. Vi vandrar i tro och inte i, säger man, åsyn. Det som man ser. Vi vandrar i tro och inte i åsyn. Eller i det som man kan se. Jag tänker på Den här lilla örnunge, han sitter så fin i sin näste, högt uppe på klipporna. Han har det så bra. Mamma kommer varje dag med kött och hamburgare. Det var så alltså när Elia skickades till det här vatten, eller vad det heter, en liten flod. Och han sa till Elia, korparna ska komma med kött och med bröd morgon och kväll. Och han sätter det samman, kött och bröd, vad får man? Han började. Ja, jag skojar lite, men ni förstår vad jag menar. Alltså, Elia fick någonting som han skulle aldrig ha fått. För korparna är inte så. Får de bröd, de käkar det ner så fort de kan. Så att inte andra kan ta det. Kött, får de ta på en köttbit? Ja, får se. Det är i England när vi var där för några veckor sedan. Vi var vid havet på stranden. Och jag har aldrig sett sådana här sjöfåglar. Ja, det finns flera olika sorter. Men de här vita med gula näbbar. Jättefina, säger vi. Men alltså, när man börjar mata dem, då är det farligaste man kan göra. Man ska aldrig mata dem. De är fina fåglar som glider så fint. I slutet, när du går över stranden, över stenarna med en fish and chips. Så, vi åt fish and chips 3 gånger under en vecka. Vi skulle ha kunnat äta mer, men jag såg en dam som hon gick över stranden. Hon höll det här fish and chips i sin hand. Tro mig eller ej, de där fåglarna såg det. Och en efter en flög till henne och tog bort vad som hade. Fisk och pommes frites. De bara flög och tog, flög och tog. Hon var, ja, jag vet inte vad jag hade gjort. Hon sprang, men de följde. Hel hop av de här fåglarna. Ja, jag tyckte hemskt synd om den här flickan. Men hon var inte den enda. Så nej, om de får någonting, de behåller det. De har aldrig varit det. Så det. Men det gjorde de. När Elia satt där vid vattnet. Han fick mat. Kött och bröd varje dag 2 gånger. Och det som skulle aldrig ske, skedde. Under skedde. För Gud, som vi sa förra veckan, han är övernaturlighetens Gud. Han låter oss sköta det vanliga. Han sköter det omöjliga. Vi sköter det möjliga. Men det är han som sköter det omöjliga. Så var inte rädd och orolig när du möter en omöjlig situation. För det kommer du att göra. Om du inte har mött en vad var det jag sa? En omöjlig situation. Var inte rädd. Gud är omöjlighetens Gud. Han har en väg. Du har inte en väg. Jag har ingen väg, men han har en väg. Och det är som underbart. Han har gjort oss beroende. Vi är beroende på honom. Och han vill ha det så. Han vill ha den här relationen med oss genom att vi är beroende på honom. Barnen, de är beroende av sina föräldrar. Det är de barn. Och vi som Guds barn, vi blir alltid Guds barn. Vi är beroende på honom. Jag brukar säga att örnens vingar. Det är bra att en örn har två vingar. Har du sett en fågel flyga med bara en vinge?
Nej.
En örn har två vingar. Andens frukt och andens gåvor. Den ena vingen är en bild av andens frukt. Den andra är en bild av andens gåvor. Det var väl igår som Amy och jag var i bön en kväll. Den kvällen. Och det händer ibland att Ann-Marie får en bild när vi ber. Och igår kväll så fick hon en bild. En levande bild, så att säga, en film, inte en hel film, men så att säga, det rör på sig. Och vi visste inte vad det betydde. Det är då man behöver gå till Herren och fråga honom: Herre, vad menar du med den här bilden? Vad menar du? Jag förstår inte det, men du kan ge mig en förståelse. Och det var det han gjorde. Vi upplevde att det var just det här som vi skulle be in i eller be för. Vi visste inte vad det var. Men vi fick det här klart för oss att det var riktigt när han gav oss svaret vad det var. Och då bar vi över det här. Vi har gjort det här förut flera gånger. Och då bad vi. Och ja, vi hörde ingenting som en bekräftelse över om vi hade bett rätt, om det var just den här situationen som var en situation just då, om det var, om vi skulle be för det. I morse när vi skruvade på nyheterna, så hörde vi den situation som vi hade bett om kvällen innan. Sån är Herren. Han kan göra det. Då ber vi tillsammans med honom. Han kan visa oss vad han har på sitt hjärta. Colin, jag vill att du ska be över det här. Och det är så vi. Det är det som vi kallar för att medarbeta. Arbeta med den helige ande. Vi samarbetar med. Han kan tala på olika sätt. Han kan visa oss vad han vill på olika sätt. Andens gåvor finns så många. Vi har 9, men jag är inte säker att det är bara 9. Men jag kan inte säga det definitivt. Men bara en liten svag aning att det kan bli mer. Men gå inte runt nu och säg: Karin har predikat att det finns mer än 9 andens gåvor. För det gör jag inte. Men just den känslan, att det är så bred vad Gud kan, den gåvor han ger. Det är så många. Vi har begränsat Gud så mycket. Men han är alltid större än vad vi är. Alltid större. Han går alltid ett steg före oss. Abraham hade det här problemet också. Att vi ska vandra i tro. Och det var det som Gud försökte få Abraham till att förstå. För Abraham skulle behöva vandra i tro med Herren hela sitt liv. I början så litade han på sig själv. Men allt eftersom han vandrade med Herren, så växte hans tillit till Herren. Istället för att lita på sig själv i allting, så litade han mer och mer på Herren och mindre på sig själv. Och det är så Gud vill ha det. Jag menar, jag tänker på Abraham när Gud sa till honom: Abraham, lämna ditt land, lämna ditt folk, lämna din faders hus. Hur kan jag göra det egentligen? Det var tufft. Men det var inte bara det. Han sa till Abraham, gå till ett land som jag ska visa dig. Han visste inte ens vart han skulle. Han skulle lämna sitt land. Han skulle lämna sitt folk. Han skulle lämna faders huset. Och kom till ett annat land som han inte visste vad det var. Det var tro. Vi ska leva i tro. I anden. Och anden ska uppmuntra och göra så att vår tro växer. Vi brukar inte börja med ett sånt erfarenhet som Abraham hade. Det brukar vara lite, ja, inte så svårt. Men Abraham blev trons fader. En fader behövde uppleva Gud på ett sådant sätt så han skulle kunna ge till hans barn, barn till barnbarn och så vidare, hela släkten. Han skulle kunna ge Guds verklighet så att nationen skulle känna den Gud som Abraham kände. Det var så viktigt att Abraham skulle komma igenom det här provet och börja vandra med Gud i tro. Trons fader. Och man ser de olika prov och test som han gick igenom. Till sist fick han sonen. Det var så att han kom till det här förlovade landet. Och han mötte ett stort provtest. När han kom dit, Gud hade lovat honom en son. Så han var där i landet ett år, ingen son. Två år, ingen son. 3, 4, 5, upp till 10 år och ändå ingen son. Han fick vänta. Herren prövade honom. Han hade gått i tro, men nu var tro on the line. Jag vet inte hur man ska förklara det på engelska. Men tro var i en svår situation. Skulle han kunna tro? Efter 10 års väntan och fortfarande ingen son. Nej, han kunde inte tro. Han försökte göra det själv. Och istället för att få Isak så fick han Ismael. Han gjorde det, han fick sonen genom hans egen försök. Han försökte själv efter han kunde inte får det här förlovade barnet. Han fick inte sonen. 10 år hade han väntat. Men efter han gjorde det själv fick han vänta ytterligare 13, 14 år. Så Abraham var i det här landet i 24 år innan han fick Isak, det förlovade sonen. Vilket test. Men det var likadana test som Gud gav honom. Att förstärka hans tro. Att visa Abraham att han var där. Han kunde göra det. Han var Gud. Han gjorde det omöjliga. Det går att lita på mig. Det går att förtrösta på mig. Det går att förtrösta på mitt ord. Abraham var tvungen att veta det här av egen erfarenhet. Och det jag säger att det inte är fel att ha erfarenheter av Gud. Vi måste ha dem. Jag måste hålla ett öga på den här klockan. Det är mitt största fiende. Åh, fader. Ja, jag ska sluta med det här jag har. Som jag sa, det heliga ande, det är så mycket man kan säga. Men man måste sluta någonstans. Men det sista jag vill säga är just det här. Och det har med tillbedjan att göra. Det står i Guds ord att vi ska tillbe honom i ande och sanning. Vi kan inte i en verklighet, vi kan inte tillbe Fadern utan den helige ande. Och Fadern, han söker sådana till att vara hans tillbedjare. Den här kvinnan som förlorade den här slanten, jag minns inte, det var en guldslant. Men hon sökte genom hela huset efter den här slanten. Till sist så hittade hon den här slanten. Men hon hade sökt och sökt och sökt genom hela huset. Det är ordet sökt i det här sammanhanget. Det är ett mycket starkt ord. Hon sökte verkligen. Det där ordet som en väns där är samma ord som en väns i att vi ska tillbe honom i ande och sanning. För sådana söker han. Hon sökte desperat. Hon sökte av hela hjärta efter den här slanten. Och Gud söker på samma sätt efter sanna tillbedjare. Så är det. Den heliga ande, han vet verkligheten på tronen, omkring tronen. Han är med i den himmelska lovsång, himmelska tillbedjan. En dag kommer vi också vara där. Vi ska tillbe i evighet. I ande och i sanning. Men det är i hans närvaro. Finns bara en som vet hur vi ska tillbe. Vi kommer och vi har tillbedjan. Vi har lovsång. Men egentligen är det den heliga ande som vet vad vi ska sjunga. Hur vi ska sjunga. Ska vi sitta? Ska vi stå? Ska vi vara ner på knän? Hur leder den heliga ande oss i tillbedjan? Det blir ibland en form. Inte alltid. Men det kan bli en form. Och vi gör det på det här sättet. Därför vi alltid gjort det på det här sättet. Börjar vi säga det, ja då är det. Då måste vi gå tillbaka till början och börja av och säga fara förlåt. Nu undervisar jag och leder mig i hur jag ska tillbe dig och välsigna dig. Jag kom till ett plats där jag visste att de hade lovsång till bedjan. Och jag skulle åka dit för att predika. Det var ganska många år sedan nu. Och Herren gav mig det här ordet om lovsång och tillbedjan. Och jag sa till Herren, nej men det här måste vara fel. För jag vet att de har fin lovsång till bedjan. Jag kan inte komma och predika om lovsång till bedjan. Men under mötet så såg jag, ja, de tillbar och de lovsjöng. Men det var inte i anden. De kanske hade börjat. Men nu hade det blivit en form. Det var därför jag var tvungen att predika om det. Jag hade ingen aning om varför. Men den heliga ande, han är, hur ska man säga, han är vägen till lovsång, han är vägen till tillbedjan. Det är han som vet hur det är i himlen. Han som vet hur det är att tillbe runt tronen. Han vet det. Och han vill göra det ibland oss. Det är på ett sätt och vis att reproducera andens tillbedjan som det är i himlen bland oss här på jorden. För en dag kommer vi att göra det I evighet kommer vi att tillbea som änglarna tillbea. Och den tillbedjan ska vara en verklighet för dig och för mig. När vi är här nere. Han vill återskapa himlens atmosfär. Tronens atmosfär. Den heliga ande. För att reproducera det bland Guds folk. Återigen den heliga ande. Det är alltid den heliga ande som utför Guds verk. Halleluja. I love the Holy Spirit. I love Jesus. Thank you, Lord. Har du någonting på hjärtat, Magnus? Som vi ska sjunga bara, sen ska vi sluta stan. Men bara inför Herren, inför tronen. Det är så underbart. Första gången jag hörde sång i anden, det var i England för många, många år sedan. Jag trodde att jag var i himlen. Det var precis som om alla där i auditorium, måste vara 1000 personer. Det lät som om de hade en varsin ton. 1000 människor med olika toner. Det var som en himmelsk lovsång. Och jag längtar efter det där. Jag vet inte hur vi körde hem efter mötet. Min vän David, han körde bilen. Jag vet inte hur han stannade kvar på vägen. För samma atmosfär som hade varit i auditorium fanns i bilen. Och vi prisade Herren. Vi bad i tungor. Vi sjöng i nya tungor. Alltså himlen var i den bilen. Och jag längtar efter mer av det himmelska verklighet, vänner. Det är det som tillbedjan är. Det är Guds närvaro i våra liv och genom oss. Det är en verklighet. Men jag längtar efter det. Det han kommer med sin närvaro, Guds närvaro. Och vi bara antingen faller ner. Eller om vi kan stå. Om kungen skulle komma genom den dörren. Det är inte otroligt att vi skulle gå ner på knä. Eller vi kanske skulle sitta. Men vi skulle kanske stå. Och kungen kommer. När vi är till bedjan. Kungen kommer. Hur ska vi göra? Ska vi sitta? Ska vi stå? Ska vi ner på knän? Jag vet en av mina döttrar, när vi sjunger vissa sånger, lovsånger, hon kan ingenting annat. Hon går ner på knä. Herren vill befria oss ifrån oss själva. Våra gränser. Jag vet, folk brukar inte predika som jag gör. Men det är levande för mig och jag kan inte hjälpa det. Han är så underbart. Han är värd all tillbedjan, all lovsång. Och han kommer att få det genom evighet. Har du fått någonting från Herren, Magnus?